Kapitel 3. Fångad. En väktare i grågrön rock kom Brian till mötes när han red förbi det första stenhuset och in i byn. Brian skulle ha känt igen mannen som väktare bara genom att se honom gå två steg, även om det inte varit fullt av kvinnor med HJD-ansikten på gatan. Vad i ljusets namn gjorde alla dessa HJD-er så här nära Amadeusia? I byarna som de passerat hade han hört rykten om att kung Aeron tänkte göra anspråk på även den här sidan av Eldarfloden, vilket innebar att det var vitrockarna som planerade det. Eishedir kunde försvara sig väl, men många av dessa kvinnor skulle likväl få sätta livet till om Nile skickade en av sina legioner över Eldar. Om inte Brian hade mist förmågan att se hur länge en stubbe varit utsatt för luften, hade hela byn varit begravd av skog så sent som för 2 månader sedan. Vad var det egentligen för knipa som Mara hade hamnat i? Han var säker på att han skulle hitta henne här. Männen i byarna mindes mycket väl de 3 unga, söta kvinnorna som färdades tillsammans. Särskilt som en av dem frågat om vägen till en by som legat övergiven ända sedan vitrockskriget. Väktaren var en storvuxen karl med brett ansikte, och av skägget att döma kom han från Ilien. Han ställde sig framför Brians stormulade bruna vallack och bugade sig. Först, Brian, mitt namn är Newhall Drummond. Om ni vill vara vänlig och följa med mig ska jag föra er till några som vill tala med er. Brian satt av, drog av sig stridshandskarna och stack in dem bakom svärdsvästet medan han studerade byn. Den enkla ljusbruna rock som han bar nu var betydligt bättre lämpad för en resa av det här slaget än den grå sidenrock som han hade haft i början. Den hade han skänkt bort. Eishedir, väktare och andra iakttog honom under tystnad. Men inte ens de som måste vara tjänare såg förvånad ut. Och Drummond visste vem han var. Hans ansikte var inte okänt, men han misstänkte att det var mer än så. Även om Mara var, även om alla 3 var HJD-spioner, så förändrade det inte den ed de hade svurit. Visa vägen, Newhall Guidin. Om titeln förvånade Newhall så visade han det inte. Värdshuset dit Drummond förde honom, eller rättare sagt det som en gång varit ett värdshus, såg ut som högkvarteret för ett fälttåg med liv och rörelse överallt. Det vill säga, om ett fälttåg anfört av Eishedir vore möjligt. Han såg Serendla innan hon såg honom. Hon satt i ett hörn tillsammans med en storvuxen man som förmodligen var Dalin. När hon fick syn på honom gapade hon så stort att hakan nästan gick i bordet. Och sen kisade hon som om hon inte trodde sina ögon. Dalin stirrade rakt ut i luften och såg mest ut som om han sov med öppna ögon. Ingen av Eishedirna eller väktarna såg ut att ta någon notis om honom när Drummond förde honom genom rummet. Men Brian kunde sätta både sin herrgård och sina ägor på att var och en av dem hade sett 10 gånger så mycket som alla de stirrande tjänarna tillsammans. Han borde ha vänt om och ridit därifrån så snart han begrep vilka som fanns i byn. Väktaren presenterade honom för 6 Eishedir som satt på varsin stol, och han iakttog dem noga medan han bugade sig för dem. Endast en dåre var oförsiktig bland Eishedir. Men hans tankar var på de 2 unga kvinnorna som stod mot väggen vid den rensopade eldstaden. De såg kursade ut. Den slanka domanska jäntan gav honom ett leende som för omväxlings skull var mer darrigt än förföriskt. Mara var också rädd. Skräckslagen skulle han vilja påstå. Men när hennes blå ögon mötte hans blick var de likväl fulla av trots. Flickan hade courage så det räckte för ett lejon. Det gläder oss att kunna hälsa er välkommen hit först, Brian, sa Eishedin med det eldröda håret. Hon var bara en aning fyllig, och med sina sneda ögon var hon tillräckligt vacker för att vilken man som helst skulle vilja ta en extra titt, trots ormringen som satt på hennes finger. Vill ni berätta vad som har fört er hit? Naturligtvis, Sherry Amsterdé. Newhall stod vid hans sida, men Brian kunde inte tänka sig någon av kvinnorna som var i mindre behov av att vaktas mot en gammal soldat. Han var säker på att de redan visste varför han var där, och han fick misstanken bekräftad när han berättade sin historia. Amsterdé röjde aldrig ofrivilligt sina känslor, men om de inte redan hade hört hela historien skulle säkert någon av dem ha blinkat när han berättade om Eden. Det var en förfärlig historia först, Brian. Detta kom från kvinnan som hette Anaya. Trots sitt tidlösa ansikte såg hon mer ut som en gladlynt välbärgad bondmora än en Amsterdé. Likväl förvånade mig att ni kom så lång väg ens för att fånga edbrytare. Maras ljusa kinder blev plötsligt blossande röda. Men det är sannerligen en stark ed, en som inte borde brytas. Dessvärre, sa Sherriam, kan vi inte låta er få dem riktigt än. De var alltså Amsterdé-spioner. En stark ed som inte borde brytas, och likväl vill ni hindra dem från att fullfölja den. De ska följa den, sa Mirelle, med en blick mot de båda kvinnorna vid eldstaden som fick dem att stå rakare. Och ni kan vara övertygade om att de redan ångrar att de flydde efter att ha svurit den. Den här gången var det Amena som rodnade, medan Mara såg ut som om hon kunde tugga sönder en sten. Dock kan vi inte tillåta att det sker just nu. Ingen av dem hade uppgett sin Aya. Men han såg att den mörka, söta kvinnan tillhörde gröna och att den kraftiga Amsterdé med det runda ansiktet var en brun syster. Det kanske berodde på det leende som Mirelle hade riktat mot Romand när de kom in och Morvrins sätt att ofta verka ha tankarna någon annanstans. I själva verket sa de inte när de skulle tjäna er, och vi har användning för dem här. Detta var rena dårskapen. Han borde be dem om ursäkt för att han stört dem och ge sig därifrån. Men den tanken var lika dåraktig den. Redan innan Roman kom fram till honom på gatan hade han insett att han antagligen inte skulle lämna Sally där levande. Det fanns förmodligen 50 väktare i skogen där han hade lämnat sina män, om inte 100. Joni och de andra skulle säkert göra bra ifrån sig, men han hade inte fört dem hela vägen hit för att bli dödade. Nå, om han var en tillräckligt stor narr för att låta ett par ögon lura honom i en sån här fälla, kunde han lika gärna löpa linan ut. Mordbrand, stöld och överfall, ärade Amsterdé. Det är de brott som de gjort sig skyldiga till. De har prövats, dömts och svurit sin ed. Men jag har ingenting att invända mot att stanna här tills ni är färdiga med dem. Mara kan tjänstgöra som min kalfaktor när ni inte behöver hennes tjänster. Jag ska anteckna de timmar som hon arbetar för mig och räkna av dem från hennes tjänstgöringstid. Mara öppnade ilsket munnen. Men precis som om kvinnorna hade vetat att hon tänkte säga någonting vändes 6 par Amsterdé-ögon samfällt mot henne. Hon vred på sig, stängde hastigt munnen och blängde på honom med händerna knutna vid sina sidor. Han var glad att hon inte hade en kniv i handen. Mirelle verkade nära att brista i skratt. Den andra är ett bättre val, först Brian. Att döma av hur hon tittar på er skulle ni nog kunna finna henne betydligt mer passande. Han väntade sig nästan att Amina skulle rodna, men det gjorde hon inte. Och hon såg onekligen på honom med gillande blick. Hon utbytte till och med ett leende med Mirelle. Nå, hon var trots allt en romanska och verkade vara det i betydligt högre grad nu än förra gången han såg henne. Kalinaya, så kylig att de andra föreföll varma i jämförelse, lutade sig framåt. Han var på sin vakt både mot henne och den storögda kvinnan som hette Beonin. Han visste inte riktigt varför, utom att han skulle ha ansett att de båda stank av ärelyssnad om det varit husens spel som spelats här. Kanske var det precis vad han hade hamnat i. Ni borde vara medveten om, sa Kalinajas valt, att kvinnan ni känner som Mara i själva verket är Juan Sange, före detta ämelintronande. Amina är egentligen Lean Sheriff, som tidigare var krönikornas väktarinna. Han var nära att gapa som en annan byfåne. Nu när han visste det såg han i Maras, Juans, ansikte samma kvinna som en gång hade kursat honom, men med ungdomens mjukhet. Hur? Var allt han sa. Det var nästan allt han skulle kunna få fram. Det finns vissa saker som män mår bäst av att inte veta, svarade Sheriam avmätt. Och de flesta kvinnor. Mara. Nej, det var lika bra att han tänkte på henne under hennes rätta namn. Juan hade blivit släkt. Det visste han. Det här måste ha med hennes släckning att göra. Om den svanhalsade domanskan hade varit väktarinna kunde han slå vad om att hon också blivit släkt. Men att tala om sånt bland Aesir var ett bra sätt att ta reda på hur hårt man egentligen var. Om en Aesir väl hade börjat bli hemlighetsfull skulle hon i vilket fall som helst inte ge ett ordentligt svar ens om man frågade om himlen var blå. De var mycket förslagna, dessa Aesir. De hade invaggat honom i säkerhet och sen slagit till när han haft garden nere. Han hade en otäck känsla av att han visste varför de mjukade upp honom på detta sätt. Det skulle bli intressant att se om han hade rätt. Det påverkar inte den ed de svor. Även om de fortfarande vore ämelintronande och väktarinna skulle de likväl vara bundna vid denna ed av lagen. Även Tarvalons. Eftersom ni inte har någonting emot att stanna här, sa Sheriam, kan ni få Juan som tjänarinna när vi inte behöver henne. Om ni så önskar kan ni få dem alla tre till ert förfogande hela tiden. Även min, som ni tydligen känner under namnet Serenla. Av någon anledning verkade detta irritera Juan lika mycket som vad som sagts om henne. Hon muttrade tyst för sig själv. Och eftersom ni inte har några invändningar först, Brian, finns det en tjänst som ni skulle kunna göra oss medan ni ändå vistas här. Aesir vet att visa sin erkänsla, sa Morrin. I vår tjänst kommer ni att tjäna ljuset och rättvisan, tillade Kalinaya. Björnin nickade och tog till orda med allvarsam röst. Ni tjänade troget Morgase och Andor. Tjäna oss lika väl och ni kommer inte att lönas med förvisning. Ingenting som vi begär av er kommer att gå i strid mot er heder. Ingenting av det vi ber er om kommer att lända Andor någon skada. Brian gjorde en grimas. Han hade hamnat i spelet, så mycket var säkert. Ibland trodde han att det måste ha varit Aesir som uppfann Daesh Draemar. För det tycktes som om de spelade det i sömnen. Öppen strid var förvisso blodigare, men också ärligare. Om de ville dra i hans trådar så skulle de göra det. På ett eller annat vis skulle de lyckas. Men det var dags att visa dem att han inte var någon själlös marionett. Vita tornet är söndrat, sa han med uttryckslös ton. Esidernas ögon vidgades. Men han lät dem inte komma till tals. De olika Aya har splittrats. Det är det enda som förklarar att ni är här. Det är säkerligen inte ett extra svärd eller två ni behöver. Han tittade på Dromund och fick en nick som svar. Så den enda tjänst ni kan önska av mig är att jag ska anföra en här. Och bygga upp en här först, såvida ni inte har fler läger med betydligt fler män än jag sett här. Och det innebär att ni avser att strida mot Elaida. Sheriam såg förargad ut. Enaya verkade bekymrad och Kalinaya tycktes vara på väg att säga någonting. Men han fortsatte. De kunde gott få lyssna. Han hade en känsla av att han skulle få lyssna på dem en hel del under de kommande månaderna. Gott och väl. Jag har aldrig tyckt om Elida och jag kan inte tänka mig att hon är någon bra ämelintronande. Därtill kan jag sätta ihop en här som kan inta Tarvalon, så länge som ni förstår att striden kommer att bli lång och blodig. Men detta är mina villkor. Dessa ord fick de alla att stelna till, även Shuern och Lin. Men kom inte med villkor när de talade med Aes Sedai. För det första ska jag föra befälet. Ni säger vad jag ska göra, men jag bestämmer hur det ska göras. Ni ger mig order och jag ger dem till soldaterna som lyder under mig. Ni gör det inte om jag inte först har gett mitt godkännande. Flera munnar öppnades. Kalinajas och Bionins först, men han fortsatte. Jag anställer männen, jag befordrar dem och jag bestraffar dem, inte ni. För det andra, om jag säger att någonting inte går att göra, ska ni lyssna på vad jag säger. Jag begär inte att få ta er myndighet ifrån er. Det skulle de knappast tillåta. Men jag vill inte låta soldater gå till spillo för att ni inte förstår er på krig. Det skulle hända, men inte mer än en gång om han hade tur. För det tredje, om ni påbörjar detta måste ni fullfölja det. Jag kommer att sticka huvudet i en snara, och det gäller varenda man som följer mig. Om ni efter ett halvår skulle bestämma er för att Elida är att föredra framför ett krig, så är det samma sak som att dra åt den snaran kring halsen på oss alla. Det kan hända att rikerna håller sig utanför ett inbördeskrig inom tornet, men om ni överger oss kommer de inte att låta oss leva. Det kommer Elida att se till. Om ni inte går med på dessa villkor kan jag inte ställa mig i er tjänst, vare sig ni binder mig med kraften så att Romand här kan skära halsen av mig eller jag får ett nesligt slut i galgen, så är döden slutet. Ejkederna sa ingenting. De stirrade på honom tills det kliade mellan hans skulderblad, så att han började undra om Nuhel var redo att sticka dolken i honom. Sen reste sig Sherbiam upp och de andra följde henne bort till fönstret. Han såg hur deras läppar rörde sig men hörde ingenting. Om de ville dölja sina överläggningar bakom kraften fick de göra det. Han visste inte hur mycket av det han önskade som han skulle lyckas krama ur dem. Allt sammans, om de var förnuftiga. Men Aes Sedai kunde ibland ha en märklig uppfattning om vad som var förnuftigt. Vad de än kom fram till skulle han vara tvungen att finna sig i det, med så stor värdighet som han kunde uppbåda. Det var sannoliken en sinnrik fälla han hade gillrat åt sig själv. Lin gav honom en blick och ett leende som antydde att han aldrig skulle veta vad han gick miste om. Jo då, det skulle allt bli en vacker dans om han lät henne leda honom vid nosen. Romanska kvinnor lovade aldrig hälften så mycket som man trodde de lovade. De gav aldrig mer än precis vad de ville ge och kunde ändra sig på ett ögonblick. Kvinnan som tjänstgjort som bete i fällan gav honom en kall blick och kom fram till honom. Hon stannade inte förrän hon var så nära att hon måste böja på nacken för att se upp i hans ögon. Hon talade med låg, ursinnig röst. Varför gjorde du detta? Varför följde du efter oss? För en nedbränd ladas skull. För en ed. För ett par blå ögon. Shuern Sarns kunde inte vara mer än 10 år yngre än han. Men det var svårt att minnas att det var Shuern Sarns han såg på när hennes ansikte var närmare 30 år yngre. Ögonen var sig emellertid lika, djupa och starka. En ed som du gav mig och bröt. Jag borde ge dig dubbel strafftid för det. Hon sänkte blicken, la armarna i kors nedanför brösten och morrade. Det är redan ordnat. Menar du att de har bestraffat er för edsbrott? Även om de gett er ris på baken så räknas inte det så länge det inte är jag som gjort det. Drummond gav till ett chockerat skrockande. Mannen hade säkert inte lyckats frigöra sig från tanken på vem Shuern en gång varit. Brian visste för övrigt inte om han själv hade det heller, och hon blev så röd i ansiktet att han nästan undrade om hon skulle få slag. Min strafftid har redan dubblats, om inte mer. Du, din hög med stinkande fiskrens, du och dina anteckningar. Inte så mycket som en timme kommer att räknas av förrän du har oss tillbaka på herrgården. Inte om jag så måste vara din hundracka, vad det nu är, i 20 år. Så de hade planerat för detta också, Sheriam och de andra. Han tittade på kvinnorna som samtalade borta vid fönstret. De tycktes ha delat upp sig i två grupper med Sheriam, Anaya och Mirelle på ena sidan och Morvryn och Carolinaya på andra. Beonin verkade stå mitt emellan. De hade alltså varit redo att ge honom Sjön, Lin och Min som muta eller tröst, och det redan innan han kom in i rummet. De var desperata, vilket innebar att han befann sig på den svagare sidan. Men kanske var de tillräckligt desperata för att ge honom vad han behövde för att kunna segra. Du trivs med det här, inte sant? Sa Joanne med hetsig stämma så fort hans ögon rörde sig. Din gamla vråk, bränner dig. Du har då hjärna som en karp. När du nu vet vem jag är, gläder du dig förstås åt att jag måste buga och skrapa för dig. Hittills hade hon inte ägnat sig åt sånt i någon större utsträckning. Varför? Är det för att jag fick dig att retirera från Marandi? Är du så småsint, Gareth Bryan? Hon försökte göra honom arg. Hon insåg att hon hade sagt för mycket och ville inte ge honom tid att fundera över det. Även om hon inte längre var ACD hade hon driften att manipulera kvar i blodet. Du var den ärmelintronande, sa han lugnt. Och till och med en kung kysser den ärmelintronandes ring. Jag kan inte påstå att jag tyckte om ditt sätt att sköta saken. Och någon gång kanske vi kan ha en stillsam pratstund om huruvida det verkligen var nödvändigt att göra det du gjorde medan halva hovet såg på. Men du bör hålla i minnet att det var Mara Tomanes jag följde hit, och att det var Mara Tomanes jag bad om som tjänare, inte Joanne Sange. Eftersom du nu hela tiden frågar varför, tillåt också mig att ställa samma fråga. Varför var det så viktigt att låta Morandierna fortsätta med sina räder över gränsen? Därför att din inblandning skulle ha kunnat bringa viktiga planer om intet, sa hon, med eftertryck på varje ord. Precis som den kan göra nu. Tornet hade hittat en ung gränsfurste vid namn Dulaine som en dag skulle kunna göra Morandi till ett enat rike med vår hjälp. Jag kunde knappast tillåta att dina soldater dödade honom. Jag har en uppgift att fylla här, först Brian. Låt mig utföra den, och du får kanske bevittna en seger. Lägg näsan i blöt på rent trots, och allt sammans går om intet. Vad det än är för uppgift du har, så är jag övertygad om att Sheriam och de andra kommer att se till att du utför den. Dulaine? Honom har jag aldrig hört talas om. Han kan inte vara särskilt nära att lyckas än. Enligt hans mening skulle Marandi förbli ett lapptäcke av självständiga furstendömen ända tills tidens hjul vred sig och en ny ålder randades. En Morandier presenterade sig som lugardare, min dinare, eller vad han nu kunde vara, innan han nämnde vilket rike han tillhörde. Om man överhuvudtaget brydde sig om att göra det. En furste som kunde ena dem och som hade Joannes koppel om halsen skulle kunna bidra med en ansenlig mängd soldater. Han dog. Röda fläckar uppenbarade sig på hennes kinder och det verkade som om hon kämpade med sig själv. En månad efter det att jag lämnade Caimlin, muttrade hon. Var det någon andoransk bonde som sköt en pil i honom under en räd efter får? Han kunde inte låta bli att skratta. Du borde ha fått bönderna på knä, inte mig. Nåväl, Sånt behöver du inte längre bekymra dig om. Det var utan tvekan sant. Vad Isidena än tänkte använda henne till skulle de aldrig mer låta henne komma i närheten av vare sig makt eller beslut. Han kände medlidande med henne. Han kunde inte föreställa sig att denna kvinna skulle ge upp och dö. Men hon hade förlorat allt som fanns att förlora, utom livet självt. Å andra sidan tyckte han inte om att bli kallad för vare sig en gammal vråk eller en hög med stinkande fiskrens. Från och med nu kan du istället bekymra dig om att hålla mina stövlar rena och min säng bäddad. Hennes ögon smalnade till tunna springor. Om det är vad du vill, först Brian, borde du välja Lin. Hon är kanske tillräckligt svagsint. Han var nära att spärra upp ögonen i pur bestörtning. Han upphörde aldrig att förbluffas av hur kvinnor tänkte. Du har svurit att tjäna mig på det sätt jag önskar. Han lyckades få fram ett kort skratt. Varför gjorde han detta? Han visste vem hon var och vad hon var. Men de blå ögonen fortsatte att hemsöka honom. Såg på honom med samma utmanande trots, även när hon som nu inte gärna kunde tro att det fanns något hopp. Du kommer att få se vad för slags man jag är, Joanne. Han sa det för att lugna henne efter sitt skämt. Men att döma av hur hon stelnade till tog hon det snarare som ett hot. Plötsligt insåg han att han kunde höra Isidena igen. Deras lågmälda mummel tystnade omedelbart och de stod och stirrade på honom med outgrundliga ansikten. Nej, på Joanne. Deras blickar följde henne på hennes väg tillbaka till väggen där Lin fortfarande stod. Och det var som om trycket från dem fick henne att gå lite snabbare för varje steg. När hon vände sig igen bredvid eldstaden var hennes ansikte lika otydbart som deras. En anmärkningsvärd kvinna. Han var inte säker på att han själv skulle ha klarat sig lika bra i hennes ställe. Isidena väntade på att han skulle komma till dem. När han gjorde det sa Shariam: Vi godtar era villkor, utan undantag först Brian, och lovar att foga oss i dem. De är högst rimliga. Åtminstone Kalinaya såg ut som om hon inte alls tyckte att de var rimliga, men det brydde han sig inte om. Han hade varit beredd på att ge vika på alla punkter, utom den sista, att planen skulle fullföljas. Han böjde knä med högra handen knuten och tryckt mot mattan, och de ställde sig alla i ring runt honom med varsin hand på hans nedböjda huvud. Han brydde sig inte om ifall de använde kraften för att binda honom vid sin ed eller söka efter sanningen. Han var inte säker på om de var mäktiga att göra något dera. Men vem visste vad Aesir kunde göra? Och om de menade någonting annat fanns det ingenting han kunde göra åt det. Fångad av ett par blå ögon, som en enfaldig stackars bondpojke. Han hade gärna som en karp. Jag lovar och svär att jag ska tjäna er troget tills vita tornet är ert. Han hade redan börjat planera. Han skulle skicka Färd och kanske en eller ett par väktare över floden för att undersöka vad vitrockarna hade för sig. Joni, Barry och ett par andra skulle få rida ner till Ebordar. Det skulle hindra Joni från att svälja sin egen tunga varje gång han såg på Mara eller Amina. Och alla karar han skickade ut skulle veta hur man rekryterar trupper. Bygga upp och leda er här så gott jag förmår. När det låga surret av röster i skänkrummet dog ut tittade Min upp från de mönster hon ritat på bordet med ett finger som hon doppat i vinbägaren. Anmärkningsvärt nog rörde Logan också på sig, men stirrade bara på människorna i rummet, eller kanske genom dem. Det var svårt att avgöra vilket. De första som kom ut ur sammanträdesrummet var Gareth Bryan och den storväxte ilianske väktaren. I den spända tystnaden hörde hon Bryan säga: Säg till dem att det var en skänkflicka från Ebordar som skickade dig, annars kommer de att spetsa ditt huvud på en stör.
Ilianaren vrålade av skratt. En farlig stad är Bordar. Han drog fram ett par läderhandskar från svärdsbältet och försvann ut i rummet med stora kliv medan han tog dem på sig. Folk hade börjat prata igen när Joen dök upp. Min kunde inte höra vad Brian sa till henne, men hon traskade ut efter väktaren med en ilsken grimas. Min hade en känsla av att Eishedena bestämt att de skulle uppfylla den idiotiska eden som Joen hade varit så stolt över och att de skulle börja omedelbart. Om hon bara kunnat intala sig att de båda väktarna som stod vid väggen inte skulle se det, skulle hon vara ute på gatan och i sadeln på vildros på ett halvt ögonblick. Sist kom Shariam och de andra Eishedena tillsammans med Lin. Mirel satte sig med Lin vid ett av borden och började diskutera någonting med henne, medan resten gick runt i rummet. De stannade för att tala med alla Eishedir som var där. Vad det än var de sa så väckte det allt ifrån chockerade miner till glada flin, trots Eishedirnas välbekanta orubblighet. Stanna här, sa Min till Logain och sköt tillbaka den rangliga stolen. Hon hoppades att han inte skulle ställa till med någonting. Han stirrade på Eishedenas ansikten, ett efter ett, och verkade se mer än han gjort på flera dagar. Sitt bara här vid bordet tills jag kommer tillbaka, Dallin. Hon var ovan vid att vistas bland folk som kände till hans verkliga namn. Snälla. Hon har sålt mig till Eishedena. Det kom som ett slag att höra honom tala efter den långa tystnaden. Han rös, men sen nickade han. Jag ska vänta. Min tvekade, men om inte två väktare kunde hindra honom från att göra någonting dumt så kunde ett rum fullt med Eishedir tveklöst göra det. När hon kom fram till dörren såg hon en man som såg ut som en stallknäkt leda bort en stadig brun vallack. Det var förmodligen Brians häst. Deras egna riddjur syntes inte till, så hennes flyktplaner hade varit fåfänga från början. Jag ska uppfylla den eländiga eden. Jag ska göra det. Men de kan inte hålla mig borta från Rand nu. Jag har gjort det Joen ville. De måste låta mig fara till honom. Dessvärre hade Eishedir för vana att själva bestämma vad de skulle göra och för det mesta vad andra skulle göra också. Joen var nära att stöta om kullen när hon kom flängande tillbaka med en mörk min i ansiktet, en filtrulle under armen och ett par sadelväskor över axeln. Håll ögonen på Logain, viskade hon utan att sakta in. Låt ingen prata med honom. Hon marscherade fram till trappan där en gråhårig kvinna, en tjänare, just var på väg att leda Brian till ovanvåningen. Joen slöt upp bakom dem. Med tanke på den blick hon riktade mot mannens rygg borde han vara glad att hon inte sträckte sig efter sin kniv. Min log mot den långa slanke väktaren som hade följt efter henne mot dörren. Han stod 10 fot bort och tittade knappt åt henne. Men hon gjorde sig inga illusioner. Vi är gäster nu. Vänner. Han återgäldade inte hennes leende. Fördömda stenansikten till karar. Varför kunde de inte ens ge en vink om vad de tänkte? När hon kom tillbaka till bordet studerade Logain fortfarande Eishedena. Det var sannligen en bra tidpunkt Joen hade valt för att hålla honom tyst just när han börjat visa tecken på liv igen. Hon måste prata med Joen. Logain, sa hon tyst och hoppades att ingen av väktarna vid väggen hörde det. Sedan de ställt sig där hade det verkat som om de knappt ens andades, utom när den ene följde efter henne. Jag tror det är bäst att du inte säger någonting förrän Mara berättar vad hon har planerat. Inte till någon.
Mara? Han gav henne ett mörkt hånleende. Du menar Joen Sange? Han mindes alltså vad han hade hört i sitt töckniga tillstånd. Ser det ut som om någon här vill tala med mig? Han återgick till att med rynkad panna studera Eishedena. Det var ingen som såg ut som om hon ville tala med en stillad, falsk drake. Förutom de båda väktarna verkade det inte som om någon brydde sig om dem överhuvudtaget. Om hon inte hade vetat bättre skulle hon ha trott att alla i kedjorna i rummet var upphetsade av någonting. De hade för all del inte gett något slött intryck förut, men verkade ändå betydligt ivrigare nu. De stod och pratade i smågrupper och utdelade rappa befallningar till sina väktare. Dokumenten som de nyss hade ägnat så stort intresse låg till större delen övergivna. Sheriam och de andra som hade lett bort Sean hade nu återvänt till rummet i bakre delen av huset. Men nu satt det två skrivare vid Lins bord som båda antecknade så fort de förmådde. Dessutom kom en stadig ström av Asia Dare in i värdshuset. Allihop försvann in genom den grova dörren och de kom inte ut igen. Vad som än hade hänt där inne så hade Joan onekligen fått saker att röra på sig. Min önskade att hon haft Joan där vid bordet i 5 minuter, eller ännu hellre någonstans där de kunnat tala ostört. I denna stund var kvinnan säkerligen i färd med att slå Brian i huvudet med hans egna sadelväskor. Nej, så lågt skulle inte Joan sjunka, hur ilskna hennes blickar än blev. Brian var inte som Logan, som var stor både i kroppsbyggnad och gester. Ett tag hade Logan lyckats få övertaget över Joan bara genom sin stora kroppshydda och sitt yviga sätt, medan Brian däremot var tystlåten, reserverad och för all del inte småväxt, men knappast övermodig. Hon skulle inte vilja ha den man hon mindes från Kores källor som fiende. Men mot Joan trodde hon inte att han skulle hålla ut särskilt länge. Han trodde kanske att hon ödmjukt skulle tjäna honom under den föreskrivna tiden. Men Min hyste inga tvivel om vem som skulle göra vem till viljes i slutändan. Hon måste bara prata med Joan om honom. Det verkade nästan som om Mins tankar hade kallat på Joan, för just då kom hon ner för trappan med ett vitt bylte under armen. Hon gick som ett ilsket lejon, och om hon hade haft svans skulle hon ha piskat med den. Hon stannade bara ett ögonblick för att stirra på Min och Logan innan hon marscherade bort till dörren som ledde ut i köket. Stanna här, sa Min till Logan, och snälla, säg ingenting förrän Joan kan prata med dig. Hon måste vänja sig vid att kalla folk vid deras rätta namn igen. Han tittade inte ens på henne. Hon kom ifatt Sean i korridoren strax före köket. Genom springorna mellan de hoptorkade dörrplankorna hördes slamret och plasket från grytor och kastruller som diskades. Sean spärrade förskräckt upp ögonen. Varför lämnade du honom? Lever han fortfarande? Han kommer att leva för evigt, så vitt jag kan se. Joan, det är ingen som vill tala med honom, men jag måste prata med dig. Joan stoppade det vita byltet i famnen på henne. Skjortor. Vad är det här? Den fördömde Gareth Brines förbannade tvätt, fräste den andra kvinnan. Eftersom du också är en av hans upppasserskor kan du tvätta dem. Jag måste tala med Logan innan någon annan gör det. Min tog henne i armen när hon försökte svepa förbi. Du hinner lyssna på mig en minut. När Brian kom in fick jag en syn. Han hade en aura och bilden av en tjur som slet bort rosor den hade i en krans om halsen. Och egentligen är det bara auran som spelar någon roll. Inte ens den förstod jag riktigt, men likväl bättre än jag förstod någonting av det andra. Hur mycket förstod du då? Om du vill förbli i livet är det bäst att du håller dig i hans närhet. Trots värmen kunde Min inte låta bli att rysa. Hon hade bara haft en annan syn som innehållit ett om, och båda hade handlat om liv och död. Det var illa nog att ibland veta vad som skulle hända, om hon dessutom började veta vad som kunde ske. Jag vet bara detta. Om han stannar i din närhet kommer du att leva. Om han beger sig för långt bort, för länge, så dör ni. Båda två. Jag begriper inte varför jag såg någonting om dig i hans aura. Men det verkar som om du har del i den.
Xuans leende var så vasst att hon kunnat skala en pärla med det.
Hellre seglar jag i en rutten balja full med månadsgamla ålar.
Jag trodde aldrig att han skulle följa efter oss. Tänker de verkligen tvinga oss att följa med honom?
Åh nej min, han ska leda våra härar till seger och förvandla mitt liv till själva domesvalget. Så han ska rädda mitt liv. Jag undrar om det är värt det. Hon tog ett djupt andetag och slätade till sina kjolar. När du har tvättat och strukit skjortorna ska du komma till mig med dem. Jag bär upp dem till honom. Du kan putsa hans stövlar innan du går och lägger dig ikväll. Vi har ett rum, en skrubb, nära hans, så att han kan ropa om han vill att någon ska puffa upp hans förbannade kuddar. Innan min hand protesterade var hon försvunnen. När hon stirrade ner på de hopknycklade skjortorna insåg hon vem som skulle få sköta all tvätt åt Gareth Bryan. Och det var inte Joan Sange. Fördöme dig, Randall Thor. Om man gick och blev förälskad i en karl slutade det alltså med att man fick tvätta kläder, även om de tillhörde en annan man. När hon marscherade in i köket för att begära ett tvättkar och varmt vatten såg hon lika ilsken ut som Joan.